Dagens predikotext på fastlagssöndagen hämtar vi från Lukas evangeliets 18 kapitel, vers 31 till och med 34. Så lyder det heliga orden. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Till han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå." Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. För ett tag sedan så läste jag en ungdomsskildring. Det var en författare som beskrev sin barndom och sin ungdom. Och han skrev om att han aldrig hade förstått att hans familj var fattig förrän han blev vuxen. Först när han blev vuxen förstod han vad det var som hans föräldrar hade oroat sig för. Att inte få ihop tillräckligt mycket pengar för att betala hyra och skulder. Att inte ha tillräckligt mycket pengar för att köpa mat och kläder till familjen. Föräldrarna hade lyckats skydda åtminstone honom från den oro som de kände. Och han hade aldrig förstått att de var fattiga. Vår text idag kan ha rubriken "Den fördolda sanningen". Den fördolda sanningen. Och vi kommer att se att lärjungarna i det här fallet är på ett sätt som barn som inte förstår vad Jesus går igenom. Jesu lidande och Jesu seger, de var förutsagda, det vet vi. Bland annat profeten Jesaja, han talade i detalj om Jesu lidande. Det mest kända kapitlet är Jesajas 53 kapitel. Där han talar om den lidande tjänaren och i detalj beskriver hur det kommer att vara för Jesus på långfredagen. Vad han kommer att vara tvungen att genomlida. Slagen för våra missgärningar. Torterad för mina synders skull. Hos Jesaja står det till och med det märkliga att Gud själv måste dö i syndares ställe. Så Jesu lidande och död var verkligen förutsagt. Någonting som lärjungarna borde känt till. Nästan alla bibelböcker tar upp Messias som ska komma. Och på många ställen talas det om att han måste lida. Vi kan se att hela Gamla testamentets mycket invecklade offertjänst var en förebildlig förutsägelse. En förebild för det som skulle komma att hända. Man offrade tusentals, åter tusentals djur på offeraltaret. Varför det? Jo, för att påminna om syndens allvar. Gud ville att folket skulle bli påminda gång efter gång att syndens lön är döden. Vi läser i Gamla testamentet om syndabocken. På syndabockens rygg så la man alla synderna. Och så skickade man ut den i öknen för att dö. Det kan tyckas mycket grymt. Men det är en mycket tydlig förebild för vad som ska ske med Jesus. Alla världens alla synder ska läggas på honom. Och han ska få bära straffet för dem. Hur är det med den här offertjänsten? Är den en påminnelse om Guds lag? Eller är det en påminnelse om Guds evangelium? Svaret är nog kanske både och. Det är en påminnelse om lagen. I det att vi tidigare sa att en påminnelse om att synden kräver straff. Men det är faktiskt också en påminnelse om evangelium. Eftersom folket inte behövde lida straff för synderna. Straffet lades på någon annan. Och det skulle påminna Guds folk. När Messias kommer ska han bära era synder. Gud kommer inte att straffa er om ni tror på honom. Utan syndens straff läggs på Guds rena offerlamm, Messias. Även Jesu seger, även Jesu uppståndelse var förutsagd. På flera ställen i Bibeln talas det ju om Messias som konung. Det talas om att Davids son ska sitta på sin tron för alltid. Och då förstod man att han kunde inte dö och bara försvinna. Men det kanske tydligaste förutsägelsen, den hämtar vi ändå från psalm 16. Verserna 8-11 står det så här. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida, jag ska inte vackla. Därför glädjer sig mitt hjärta och jublar min nära. Också min kropp får bo i trygghet. Och så kommer det. Ty du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Jesus blir inte kvar i dödsriket. Hans kropp börjar inte ruttna. Utan han träder in i dödsriket för att berätta. Jag vann. Jag besegrade döden. Djävulens planer är omkullkastade. Jesus seger och uppståndelse var också förutsagd. Och inte minst om man tänker ur lärjungarnas perspektiv så var den förutsagd av Jesus själv. Som överskrift för våran predikotext idag stod det: Jesus talar för tredje gången om sin död. Han har talat med lärjungarna och påmint dem om profetiorna. Messias måste lida. Messias måste dö och sedan uppstå. Han påminner gång efter gång. De här förutsägelserna, de visar på Guds makt. Gud bär historien i sin hand. Gud bär framtiden i sin hand. Vi som är människor, vi kan ibland känna att det är slumpmässigt saker som händer. Vad märkligt att just det här skulle hända. Vilket sammanträffande kan vi säga. Men när vi läser Bibeln så ser vi att även Guds folks kringelkrokiga vägar är förutbestämda av Gud. Han har hållit det i sin hand. Vi ser att även onda handlingar spelar in i Guds plan. Han kan använda till och med människans ondska för att något gott ska komma ut av det. Josefs bröder som säljer honom i slaveri till Egypten. Någonting som sedan räddar Israels lilla folk. Lilla släkt som det egentligen är då. Undan hungersnöd och död. Men förutsägelserna, de visar också på Guds kärlek. Vi människor behöver hopp. Även människor som inte tror på Gud eller är osäkra på vilken Gud de tror på kan säga saker som: efter regn kommer sol. Det blir nog bättre, ska du säga. Det ordnar sig alltid. Hur kan man säga det om man inte tror att det finns en nådig Gud som ser till att det ordnar sig? Ja, man vill tro på det. För vi behöver hopp. Och det vet Gud. Och därför så gör han de här förutsägelserna. Han låter profeterna träda fram och trösta folket och säga: jag vet att ni kan känna lite uppgivna. Ni är trängda mellan yttre fiender. Avgudarna har fler tillbedjare än den sanne guden. De sant troende är i minoritet. Men ge inte upp hoppet. Messias ska komma. Och Herren överger inte de som tror på honom. Guds folk har alltid behövt de här profetierna. De här uppmuntrande orden. Guds uppmuntran, den är så mycket större än: det ordnar sig nu, nog ska du se. Tiden läker alla sår. Han säger så mycket mer. Han säger: det som du ser här, synd, olycka, sjukdom, död, krig, girighet, svek, alla de här sakerna ska avlösas av en tillvaro i fullkomlig lycka. Förutsägelsen om Messias visar att Gud känner oss och vet att vi behöver tröst och uppmuntran. Så Jesu lidande och seger var alltså förutsagda gång på gång. Ändå var sanningen fördold för lärjungarna. Tänkte ni det? Tänkte ni på det i dagens text? De förstod ingenting av detta. Jesus predikar, kan vi tycka, nu sådär 2000 år senare, jättetydligt. Människosonen måste lida och dö och sedan uppstå. Och sen står det: lärjungarna förstod ingenting av detta. Trots alla de här förutsägelserna, trots profetiorna, så hade inte lärjungarna förstått Jesu uppdrag. Ingenting av detta förstod de. Det kan man säga visar på bristande kunskap. De hade inte läst på ordentligt. De kanske hade slarvat med att gå till synagogan och lyssna på textläsningarna där. Men det visar också på förnuftets begränsning. Det som Gud inte uppenbarar för oss förstår vi inte. Någonting som kan verka enkelt stöter ändå på patrull hos det mänskliga förnuftet. Lärjungarna verkar tänka: vi har ju sett din makt. Vi har ju sett att du har mättat 5000 män och dessutom en mängd kvinnor och barn. Vi har ju sett att du har gått på vattnet. Vi har ju sett att du har gett blinda synen åter. Ska du dö som en simpel brottsling? Det kan väl ändå inte vara möjligt. Ska Messias bli hånad och bespottad och piskad? Det kan väl inte vara rätt. Så säger det mänskliga förnuftet. Och det märkliga med våran text idag, det är att vi ser att det var inte meningen att de skulle förstå. Den svenska översättningen säger: det var fördolt för dem. Sanningen var fördolt. På grekiska står det kekrymenon. Kekrymenon. Det var fördolt för dem. Det var gömt. Det hade blivit gömt. Någon har gömt sanningen. Någon har gömt sanningen. Och vem har gjort det? Ja, Gud själv. Varför ville inte Gud att de skulle förstå, måste vi fråga oss då. Han vill väl att vi ska förstå Bibeln. Vi kan se andra exempel på det. När Jesus talar i liknelser och lärjungarna frågar: vad betyder liknelsen? Jag tycker det är svårt att förstå vad du säger. Då säger Jesus, jag talar i liknelser för att folk ska höra men ändå inte förstå. Liknelserna som för oss är en stor välsignelse. En hjälp att komma ihåg Jesu budskap. De var också till för att dölja sanningen. Är inte det märkligt? Vi kanske kan få en aning om vad syftet var med att lärjungarna inte skulle förstå. När vi läser om hur Petrus reagerar när han till slut förstår vad Jesus säger. När Jesus i ännu mer klarspråk säger, jag måste utlämnas åt mina fiender och lida och dö. Och så säger han, nej, nej, nej. Inte ska det behöva ske. Inte vill Gud, Fader, dig så illa. Vad säger Jesus? Gå bort ifrån mig, Satan, säger han. Det du säger är inte Guds ord och inte Guds vilja. Vi får fundera lite här. Men är det inte rimligt att tänka sig att om lärjungarna hade förstått Guds plan så hade de vänt sig mot det, precis som Petrus gör. Jesus, inte ska du väl gå mot din egen död? Du ska ju vara kung över Israel och vi ska ju vara dina närmast underlidande. Vi ska vara stora chefer över Israels 12 stammar. Är det inte troligt att de andra lärjungarna hade varit precis lika oförstående som Petrus? Bort det att du ska lida. Det får inte ske. Vi ser att just det faktum att Jesu fiender inte förstår hans uppdrag, det används av Gud. De äldstes råd, de skickar iväg vakter och en folkhop för att gripa Jesus i Getsemane. Varför gör de det? Jo, för att de tänker att om vi kan döma honom i en falsk rättegång med mutade vittnen, om vi kan döma honom, då kan vi bli av med honom. Han är ett problem. Hela folket springer efter honom och lyssnar på honom. Vi tappar våran makt här. De vill inte längre följa de äldstes stadgar när den här Jesus kommer och säger, dina synder är förlåtna. Vad är det för budskap? Grip honom. Vi måste döda honom. Men deras ondska används av Gud. Det faktum att de inte förstår Jesu uppdrag gör att de faktiskt hjälper till att uppfylla profetiorna. Eller hur? För vad är Guds vilja? Det är ju faktiskt att Jesus ska bli gripen. Det är ju faktiskt Guds vilja att Jesus ska bli slagen. Det är ju faktiskt del av Jesu uppdrag att hänga där på korset. Att ge upp andan och dö för din skull. Men den fördolda sanningen, den förblir inte dold. Den uppenbaras. I efterhand så är Jesu undervisning till stor tröst för lärjungarna. Vi kan se i både Johannes evangeliet och apostlagärningarna att lärjungarna i efterhand säger, nu förstår jag vad han menade. Han talade ju om just detta. När Jesus har uppenbarat sig för lärjungarna som uppstånden, levande, då säger de, ja just ja. Det var ju det han sa, att han skulle uppstå från de döda. Och då förstår de att Gud hade allting i sin hand hela tiden. Och för oss så blir det både en påminnelse om att våra hjärtan ibland kan vara så här hårda som lärjungarnas. Att vi kan ha lika svårt för att tro. Att vi kan ha lika svårt för att förstå Guds plan när den inte stämmer överens med våra förväntningar. När den inte passar ihop med det vi tycker borde ske. Varför har inte den kristna kyrkan större framgång kan vi tänka ibland. Varför är det så många i Sverige som vänder sig till ateism eller New Age eller österländska religioner när vi har en kristen tradition i det här landet? Varför låter Gud det ske? Ja, för oss är det svårt att förstå. Men vi kan gå till Bibeln och se förutsägelserna om att den kristna kyrkan kommer att vara en stridande kyrka, alltid. Och att det i den sista tiden kommer att vara många som faller bort från sanningen. Som överger tron. Som överger kyrkan. För oss så är det bara att skriva under på Paulus ord i våran episteltext idag. Där han säger, nu ser vi en dunkel spegelbild. Det finns mycket vi inte förstår av Bibelns budskap. Det finns mycket vi inte ännu har insett. Vi är ofta svaga i vår förståelse. Ibland till och med svaga i vår tro och förtröstan på Guds ord. Men, säger Paulus, då ska vi få skåda himmelriket ansikte mot ansikte. Den fördolda sanningen, den ska bli uppenbar. Även våra frågetecken ska rätas ut till utropstecken. De där sakerna som du kanske har grubblat på. Vad menar Gud? Hur hänger det ihop? Eller den stora frågan. Varför? Varför? Även våra frågetecken ska rätas ut. Vi ska få svar på våra frågor. Den fördolda sanningen, den blir uppenbarad i Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, förlåt oss för att vi, precis som Jesu lärjungar, ofta har svårt att förstå ditt ord. Förlåt oss för att vi ofta tvivlar. Att även inom oss finns en kamp mellan det mänskliga, mycket begränsade förnuftet och din sanning. Tack Herre för att du i Bibeln har gett oss den fullkomliga uppenbarelsen om din frälsningsplan. Att du där ger oss all kunskap vi behöver för att bli frälsta. Vi ber dig att du ska ge oss en förnyad iver att studera ditt ord och lära oss ännu mer om din vilja. Framförallt tackar vi för att vår frälsning inte hänger på vårt förnuft. Inte beroende av våran kunskap. Inte avgörs av våran styrka och kraft. Utan helt och hållet är vunnen av din son på korset. Vi ber i Jesu namn. Amen.